Hjärtligt välkomna till ett nytt fräscht avsnitt av e-sportspegeln, och idag har vi en gäst, Sebastian. Välkommen till våran podd.
Tack så mycket.
Sebastian som har varit med och designat våran logga och våran gjort grafik till oss. Just som det. Vi är mycket glada över. Superfint har det varit, så att det är jättekul. Ska vi snacka lite grafik idag, och vi kommer också nämna lite aktuellt den här Dota-animen som åtminstone en av oss har sett.
Ja, det är väl bara jag som har sett den.
Jag har sett en trailer i alla fall.
Ja.
Jag såg också trailern. Det var ju väldigt kul, för att jag YouTubeade och sen så klickade in och skulle kolla, och då så klickade jag ju bara igång en Dota 2-film istället, och så satt jag och kollade på hela den trailern och bara, vad är det här för skit? Det ser ut som vilken random sån här spel-trailer till nu kommer en ny expansion till det här spelet. Och så var det ju det också, så att när den var klar så förstod jag ju att jaha, vänta, det här var inte den.
Nej.
Och det var väldigt konstigt, för det var ju ingen anime alls.
Nej.
Så trög jag.
Men du gjorde ett tappert försök. Jag
på, ja, sen kollade jag på anime-trailen. Och jag hade ribban väldigt lågt och kände kanske att det är nog inte min grej. Och det känner jag fortfarande efter jag såg den. Men jag kan förstå att andra skulle kanske tycka att den var kul att titta på.
Ja, ska vi börja där, eller?
Ja, men jag tycker det. Vi börjar i den änden, nu när vi ändå har snöt in på det.
Ja, men det är ju liksom första säsongen. Jag skulle anta att det kommer fler säsonger av den här animen. Jag har sett att den har legat faktiskt topp 10 på Netflix i typ men närmare 50 regioner eller någonting. Så att den verkar ju ha gått bra hittills. Det är 8 avsnitt. Nej, jag vet inte fan. Det är 8 avsnitt på cirka 30 minuter. Så att det är ungefär 4 timmar långt totalt. Ganska lagom så tycker jag. Men Dota är ju ett sånt här spel där det finns alltså det finns ju över 100 karaktärer att välja mellan liksom. Så att det hade ju varit väldigt konstigt att göra en serie som fokuserar på alla hjältar på något sätt. Så att man har i den här serien valt att ha fokus på tre stycken. Och man följer egentligen en snubbe som kallas för Dragon Knight, som är liksom en, ja men det är väl en vanlig hjälte typ. Om man tänker på superhjältefilmer eller liksom klassiska berättelser. Så det är liksom en liksom arketyp hjältefigur skulle jag säga. Han är ju en riddare helt enkelt, fast han slaktar drakar. Och lite plot twisten där, det är att han faktiskt är... han har en drake i sig också på något sätt. Och den här... storyn börjar ju där någonstans att... Det är lite så här bakgrundsstory till hur han blev en drake också. Alltså att han kan ju typ förvandla sig till en drake om man säger så. Så den bakgrundsstoryn
följer. Är det hans ulti i Dota?
Ja, det är hans ulti i Dota. Ja, men det stämmer. Det är liksom hans superförmåga så. Så man följer honom och en alvkvinna som heter Mirana som ska på ett uppdrag för att... eller ja, på, det är ju inte så formellt, men de träffas... lite random och så väljer de väl att samarbeta lite och ska leta reda på några stulna magiska lotusblommor som har blivit stulna.
Ja, det måste man ju hämta tillbaka, det hör man ju direkt.
Nej, men det här är ju, det är ju den här, det är en alvguds... vad ska man säga, hennes kraft finns i de här lotusblommorna som jag har förstått det, och när de är stulna så liksom har hon inte kraften längre på samma sätt, så att det är därför. Och ja, och sen finns det ju en bad guy såklart i den här serien. Det finns fler stycken tycker jag, men det är Terrorblade som är en hjälte från Dota som är en slags demon som, ja, men sätter käppar i hjulet för våra hjältefigurer så.
Men är det den som ser ut lite som en orsch typ, eller?
Det här, nej, det här är mer som en demon med vingar egentligen, den här
snubben. Men om det följer Warcraft-låren så är det väl en demonalv?
Ja, eller, precis.
Eller överlappar inte med?
Jo, okej. Okay. Ja, det här är ju alltså Demon Hunter från WC3, Warcraft C. Demon Hunter, när han har sån här ultimata formen så att han får vingar och sånt. Det är ju den modellen man använt från början. Så att han är ju liksom the bad guy. Och så finns det några andra karaktärer. Det finns Luna som är en hjälte i Dota också. Och så en till som heter Invoker. Och så är det ganska många så här, bikaraktärer som är bara liksom vanligt folk i serien.
Luna som pratade om The Moon hela tiden.
Ja, det är nog Luna och Mirana. Båda de är från det här allfolket då.
Mirana är hon som hoppar runt på tigern och skjuter pilar och
värmer på folk. Ja, det är hon. Och det är väl egentligen hon och den här Dragon Knight-snubben som är liksom de som man hejar på egentligen. De andra är rätt stora rövhål alltihop. Och det tycker jag är ganska bra med serien, att det inte är så... men att den är väldigt brutal, är den. Den är inte barnvänlig på det sättet, skulle jag inte säga. Den är väldigt så här gory. Mm-hmm. Det är mycket blod, mycket liksom slakt. Det är brutala fight-scener, men det är faktiskt väldigt hög liksom produktionsvärde, tycker jag, på både det visuella och men också så här storyn. Jag kanske inte beskrev den så bra, men den är faktiskt förvånansvärt bra för att vara en anime, tänker jag.
Det brukar ju vara, om man kollar en trailer så blir det ju lite så där. Man har bara klippt ihop och så ser det kommer olika kommentarer bara, så man fattar inte riktigt.
Nej, och
vad det skulle handla om.
Den där trailern, det är ju typ de första minuterna bara i serien. Det är inte så mycket, man ser ju inte något vidare senare, utan det är bara liksom uppbyggnaden. Så det får man ändå tacka för vanligtvis så har ju trailers en tendens att liksom avslöja allting.
Tror du att det skulle funka att kolla på den även om man inte är intresserad av Dota eller liksom inte kan någonting?
Ja, men absolut, jag tror absolut. Alltså jag skulle inte säga att man behöver någon förkunskap för att kolla på den, utan de ger det man behöver veta, och det handlar ju om så få karaktärer också, så att de ger liksom den bakgrundsstoryn som krävs, tycker jag, på alla karaktärer. Och jag har ju spelat jättemycket Dota och jag har ju aldrig varit intresserad av så här lore och sånt riktigt, så att jag har ingen aning om deras bakgrund, historia eller liksom hur världen funkar i spelet ändå, så att det är bara
att köra. Jag hade nästan samma fråga där, alltså. Alltså är det typ så ett medvetet val att köra anime-stuk? Typ att då får man kanske fler än bara Dota-folk som är intresserade.
Ja, men det måste det ju vara. Alltså, det är inte som de japanska animesen, alltså den här, utan det är lite mer, alltså det känns lite mer amerikanskt, om man säger så, amerikanskt tecknad serie för vuxna, om man säger så. Det finns ju ett par tidigare, som Castlevania gjorde de ju en serie på också. Det är också ett gammalt spel liksom, och om man har sett den så är det ju lite liknande stuk. Det är liksom väldigt mörkt och köttigt och lite så här. Men brooding stämning, om man säger så. Det är lite...
Det känns ju som att det då kanske blir extremt många säsonger om det finns 100 hjältar att gå mellan.
Ja, absolut. De kan nog köra på. Men jag skulle tro att det fortsätter med de här karaktärerna framöver, och att man kanske lägger till lite fler med tiden bara. Men de kommer ju aldrig liksom... Som de gör det nu i alla fall, så är det inga liksom sådana gigantiska fight-scener där det är en massa hjältar som slåss mot varandra, utan det är ju...
Det är inte Avengers.
Nej, det är det inte. Men jag satt faktiskt och tänkte på den här, alltså den onda snubben Terrorblade då. Han såg faktiskt lite ut som, alltså i animen såg han lite ut som den här...
Och,
ja, exakt. Ja. Lite som honom, fast med demoniska vingar. Nej, men den var bra, alltså, jag var också kritisk. Jag tror inte den skulle vara så bra från början, men jag fastnade ganska snabbt och sträckkollade typ hela serien. Så jag tyckte den var väldigt de var väl utförd liksom.
Jag har ju också bara sett trailern, men jag tror att jag visualiserade mig att det här skulle bli, alltså, för mycket Dota, tror jag, och kanske för lite anime. Men det kändes som att de har väl lite gjort så att de har paketerat det bra. De har paketerat det som en anime, men de har tagit lite av den här Dota-loren. Och det kändes liksom inte krystat att det skulle vara Dota. Ja, men om man ska se alla de här karaktärerna och man ska känna igen dem och allt det där, och de liksom försöker trycka in allting och det ska se ut som spelet. Och jag tänker på Mortal Kombat-filmen till exempel. Alltså, jag tyckte den var bra när jag var liten, men efterhand så bara, det känns som ett sjukt krystat koncept, och så ska de försöka få in de här banorna och så ska de stå och slåss på de här. Men alltså, ganska ofta när man tittar på den här filmen så bara, vad gör de här två karaktärerna här? Hur hamnade ni här? Alltså, så här, vad är det som händer?
Men... Ja, nej, men så är det verkligen. Det är ju tvärt, det är lite tvärtom. Det här är ju mer en anime, fast man har slängt in Dota-karaktärer helt enkelt. Alltså, det är ju typ så att man har en story, fast karaktärerna är bara liksom Dota-hjältar. Annars skulle jag säga att det är liksom en vanlig serie typ. Det känns inte så kryssigt att de bara pumpat in liksom alla Dota-detaljer för att få med det. Det är ju verkligen inte så, utan det är ju... Det är mer att de har gjort en serie och så har de bara helt enkelt lagt in karaktärer från Dota.
De har slutsat på Dota liksom.
Ja, men det är liksom bara baserat på Dota kanske, man kan säga.
Ja, inte just så här filmer och tv-serier baserade på, alltså spel, tv-spel. Är inte det alltid lite svårt? Blir det inte alltid lite krystat?
Jo, det har ju varit det tillbaka i tiden tycker jag. Men det här är faktiskt väldigt bra grepp på det tycker jag. När man gör det som en animerad serie tycker jag funkar skitbra faktiskt.
Är det viktigt med lore för er?
Alltså...
För mig verkligen nej. Alltså det är super nej. Jag klickar ju förbi alla stories och klarar inte av RPG-spel överhuvudtaget. Jag bara sitter och klickar bort det.
Jag tror att det är därför vi hamnat i e-sportshörnan kanske. Det är lite mera... Alltså själva spelandet och kanske matchandet som är våran grej.
Ja, med det sagt kan jag ju tycka det är kul att spela så här singleplay-spel med väldigt bra story. Jag spelar ju nu Last of Us 2. Ni får inte spoila, då blir jag tokig. men det tycker jag är kul. Om det är gjort som en film och så där, med scener och bra story. Men när det är en lore, det bygger ju ofta på att man ska så här, dyka ner i typ som i Warcraft. Mm. Träsket och verkligen han gjorde det och den gjorde det och sådär, det är tröttnät. Det är lite som Sagan om ringen, att det är en bra story, men många gånger när man läser böckerna eller sådär så kan man ju somna ihop fullständigt på att det är, han gjorde det och sen kom han och så är det bara nästa namn och man blir så här. Ah. Gå vidare, sluta snacka.
Men har du läst Bilbo eller? För den tänker jag, då borde du ha stött på det där. Han är ju helt tokig, ger Tolkien.
Ja.
Då är det bara bifer och bunker och bonker och, ja. Och så rabblar han upp alla de där 12 hobbysarna på rad. Och det är inte en gång, det är inte två gånger, utan så här, varje gång han ska prata om det här lilla gänget som är ute på promenad. Mamma, men nu har jag redan tappat bort mig.
Jag gjorde väldigt dåliga när jag var ung att jag läste Sagan om ringen först. Och så var jag väl tonåringen och tyckte det var superbra böcker. Och sen läste jag Bilbo. Och Bilbo är ju, den är ju skriven lite mer som en barnbok på något sätt. Så då tyckte jag ju den var helt så, vad är det här? Riktigt pajig bok. Men den hade nog varit bra om man är... barn, och så börjar man att läsa Bilbo och sen läser man Sagan om ringen, då funkar det säkert, men ja.
Men visst, de här Hobbit-rullarna är väl baserade på den boken?
Ja, och det är det som är så konstigt, för den boken är ju mycket kortare och mindre än de tre Sagan om ringen-böckerna, och så gör man tre filmer på bara Bilbo.
Ja, de filmerna är ju fan ingen höjdare alltså. Fy fan vad
dåliga. Jag har inte sett alla. Jag är ju, alltså Sagan om ringen-filmerna är ju skitbra, men det där jag orkade inte. Jag såg första tror jag, sen så var jag bara såhär, jag orkar inte se det här.
Nej, men jag älskade faktiskt Bilbo-boken. Jag tyckte det var en grym, och jag har läst den när jag var liten och sen har jag på CD-bok när jag var äldre. Men jag var också lite besviken på filmerna. Men jag förstår ju också varför de behövde tre filmer, för att det händer extremt mycket i Bilbo-boken, även om den är ganska kompakt liksom. Och det tycker jag att det blev lite pannkaka kanske när man försökte pumpa ut i film. Jag vet inte, det blev konstigt. Och sen de här action-cam-scenerna, jag vet inte, jag gillar inte riktigt om det. Jag tänker när de åker ner i floden i de här tunnorna, det är så verkligen...
Alltså. Ja, det är pajigt.
Ja, det är jobbigt när det blir för tydligt så animerat CGI.
Men... hur, men om man snackar vidare om både animerad film och så här lore och sånt där, det var ju den här Warcraft-filmen. Det var väl nu ganska, den såg jag inte heller för att jag tänkte att det här kommer jag inte tycka är kul. Är det någon annan som har sett den?
Ja, jag har sett den.
Var den bra eller? Var det något
alltså, jag tycker att den hade, alltså animeringsmässigt så hade den sjukt bra kvalitet jämfört med vad jag hade förväntat mig. Men jag tyckte storyn kändes som att den var lite hoppig liksom. De ville mycket, men de lyckades inte naila det. Och sen så tror jag att de känner sig dåligt med cash, så att de har inte lyckats trycka ut tvåan. För att den slutar ju liksom med en cliffhanger. Sen så kommer det ingenting mer.
Ja, just det. Det måste ju ha varit en rejäl budget på den animeringen. Jag tänker ja. Blizzard, de lägger sådana resurser på sina animeringar, så det är helt sjukt. Ja, jag bara också. På Hearthstone som jag spelar, de animerade små filmsnuttarna för att promota ett ny expansion är ju helt otroliga. Det är ju the best of the best som sitter och jobbar på de där animeringarna. Ja,
men Blizzard har alltid varit sjukt bra på alla såna där vad heter det, cutscenes och reklamklipp och alltså så här, då blir man ju sugen på att spela när man ser det. Man bara, oh shit, det här Hearthstone, då ska jag börja spela det och nu ska jag spela WoW och shit, nu kommer StarCraft. Alltså det tyckte jag var typ en av de bästa grejerna när jag började spela StarCraft 2 storyn. Jag tyckte den var sjukt grym när jag satt där och spelade igenom.
Mm.
Så att det kan de. Men filmen... Ja.
Om vi hoppar vidare till... Jag vet inte, ska vi prata mer om den filmen? Det var en gammal
nej,
film.
Vi kan.
Men om man hoppar vidare till spel och så och filmsekvenser och animering och sådär. Det är ju inte riktigt kopplat till vad du håller på med, Sebastian, men jag tänker ändå att du har ett grafiskt öga. Finns det, gillar du spel extra mycket som har det, liksom lägger mycket resurser på grafiken?
Ja, alltså, det är ju en bra fråga. Jag tror att det beror på helt och hållet. Alltså, för jag menar, jag kan ju älska den här liksom original Final Fantasy 7. Det är ju sunkig grafik där, alltså. Det är ju egentligen hemskt. Om man kollar på de här cutscenes, och det var ju hemskt redan då liksom. Men jag vet inte, det finns någonting så charmigt i det, så att det beror på också hur man gör, tänker jag, liksom vilken stil man väljer. Ibland kan det också vara lite medvetet att man gör det så här halvfult, och ibland kan det ju funka svinbra.
Finns ju många spel som bygger in grafiken verkligen som en del av spelelementet. Det tycker jag är riktigt häftigt. Som nästan bryter banan. Jag tänker på sån här vad heter det? Sån här indie-spel som Inside. Det är ju otroligt häftigt. Det är ju verkligen grafiskt man har byggt det. Man plockar bort dialogen och plockar bort massa sånt. Utan och berättar det bildligt. Jättehäftigt.
Ja, visst
det. Det är ju sånt spel som jag tycker är kanonkul att spela.
Oh. Vad heter det igen, sa du? Inside.
Inside. Det är ju samma, finns ju ett annat
Limbo
spel
som heter samma.
Jo, precis.
Ja, men det har jag spelat. Det är coolt.
Ja. Riktigt coolt.
Ja, du var ju inne på rätt mycket, alltså en tid. Vad kan det vara? 2010, 11, 12 alltså. Körde jag på Xbox. Arcade-spelen. Det var ju jättemycket, det boomade ju liksom på indie-arcade-spelen där. Så, det var så fina spel, rent grafiskt.
Mm. Sen vet jag inte om man kopplar till e-sport, hur mycket det påverkar. För där blir det ju när man börjar komma in och så tävla i någonting, då ser man ju inte längre. Det var ju sådana här spelar Hearthstone och sånt där, då blir det ju åt andra hållet. Man ser inte längre. Vad det är, man ser bara vad korten står för. Så att man börjar tappa bort när folk kommenterar så här. Ja, du spelar ut en drake. Jaha, är det en drake? Jag tänkte inte ens på. Man tittar bara på värdena på korten. Och det är lite så i andra spel också.
Ja, men både CS och Dota, i alla fall Dota, så är ju många, man drar ner grafiken så alltså väldigt lågt, i alla fall tar bort alla detaljer och sånt där, så att man ska få en mer tydlig bild av vad som händer på skärmen och sånt. Så att
mindre det blir stök. Nästa...
Ja, precis. Ja,
men det måste man ju, alltså om det är en 5-mot-5 fight, alltså både LoL eller i Dota, det blir sjukt rörigt även om man är insatt.
Ja, faktiskt.
Men däremot så finns det ju stort det här med skins och den biten. Att det är ju folk ändå intresserade av hur de ser ut och låsa upp. Men det kanske i och för sig inte som är lika mycket på hög nivå.
Nej, jag tänkte
fast det är ju ändå i CS är det ju det.
Jo, men det är det. Det är många som håller på med hattar, som man kallar det i Dota. Som håller på, ska ha de coolaste. Det är ändå många av proffsen kör ju alltid med. Eller de får väl, många får ju sånt här skickade till dem av fanboys och fangirls. Så att de har ju ofta liksom alla coola hattar för flera hundra dollar.
Men nu, alltså jag kan ju inte Dota, så det har kört både med den där filmen och med spelet. Men vadå hattar, vad är hattar?
Ja, men det är skins, alltså, eller items liksom som man kan få nya, ja men helt enkelt bara nya skins till typ vapen eller klädesplagg man kan få. Alltså de har ju överdrivet lite nu tycker jag, alltså det kan ju vara att en hjälte ser ut på ett visst sätt och så kan de få ett skin som gör att de ser ganska annorlunda ut, så att det kan nästan vara svårt att identifiera vilken hjälte det är. Så det kan vara lite sådana grejer de kör med.
Men det är väl aldrig någon så här perks eller någonting kopplade till?
Nej, det är det ju. Det är bara liksom visuellt.
Kosmetika liksom.
Ja, kosmetika är det ju, precis.
Mm. Och det där är ju också... Tror det är många utomstående som kan titta på skins och så här, tänka att varför skulle man vilja ha det och sådär. Men jag tänker ändå, det är lite som att man, om man spelar badminton varje dag, skulle man inte bry sig om vilka shorts man hade på sig? Det skulle man ju. Alltså, man skulle inte, om man ändå har de grejerna på sig hela tiden och det är det som syns hela tiden, det är klart man vill att det ska se bra ut eller att det är någonting man gillar. Mm. Så att jag har ju förståelse för det här, även om jag inte, det är inte riktigt min grej med skins och sådär, men ändå, jag kan ju förstå det totalt. Mm.
Men om man tittar på LoL till exempel, där brukar de ju, ja, eller de, man, det går att hitta lite så här rankinglister på skinsen och där brukar de säga så här, ja men vissa skins kanske gör att animationerna blir tydligare och då kan det bli lättare för dig som spelare att spela och sätta dem, och vissa animationer känns bara så att de flyter på lite bättre och där finns det en vinning i skinsen. Sen så finns det vissa skins som kanske är åt andra hållet, att de nästan döljer animationerna. Så det blir lättare att få in spelsen. Alltså så här, när det är vinter, om man köper ett winter skin, så kan det bli så att med dina animationer kanske blir liksom vita och det smälter in mer i bakgrunden och allt det där.
Det kan bli svårt att se vad som är vad.
Liksom. Ja, exakt. Och så sen tror jag till och med att det finns några skins som är bannade från proffsmatcher. Jag tror att de fortfarande är bannade från proffsmatcher just för att de döljer animationerna. Och då blir det väldigt svårt att se vad som händer. Så där finns det ju en vinning, men det är inte essentiellt för att kunna spela spelet. Och för min del så är det så här, ja, men LoL är ett gratis spel som jag har spelat i typ 10 år. Och där tänkte jag, men istället för att jag har köpt spel, då har jag tryckt in lite pengar. Jag tänkte, men jag vill ändå stödja dem. Och de pengarna kan man ju välja att lägga på att köpa champs, men nu har jag alla champs. Så då har jag ändå köpt lite skins istället.
Ja. Man får göra som man vill.
Ja, men, så här, men om vi säger så här, men om vi hade köpt ett spel om året och så är det 300-500 spänn, kanske 600-700 liksom.
Det är nog mer än 300 i alla fall.
Ja, jo, men jag tänker så här, men om man köper ett spel på Steam, det är ju inte jättedyrt. Alltså, och då tänker jag, men om jag bara trycker in de pengarna här där jag faktiskt spenderar min tid, ja, det känns inte som värsta grejen kontra att om jag ändå hade köpt ett annat spel.
Nej, jag har samma förhållningssätt. Jag tror att det är väl så de kanske tjänar pengar på det, att många tänker att det är gratis och då kan man lägga lite pengar på roliga
jag tycker
saker.
Ändå att jag tycker ändå att det är fine. Alltså, så de måste ju tjäna pengar på något sätt också. Mm. Och jag uppskattar ju spela spelet.
Ja.
Har man lyckats när man tillverkar spelen, så är det just det att man får folk att känna att det är värt det. Då har man ju verkligen lyckats med den biten.
Mm.
Jag tänker mycket på, det är ju det CSGO har ju byggt upp det där. Jag vet inte om de var nästan... Var de först eller med att få till den här skins-grejen ordentligt, där det verkligen blev en hype runt det? För det är ju så viktigt, om folk ska kunna lägga pengar på sidogrejer, det måste ju verkligen kännas värt det. Det låter ju kanske självklart, men de lyckades ju verkligen.
Ja, jag har inte spelat så mycket CS, men jag tänker mig att det jag har hört, och tänker snarare att det har varit mycket med att de här skinsen är svåra att få tag på och de har ett andrahandsvärde, och hela den här marknaden med när de ska rulla fram de här paketen, eller om man ska säga, och och sen sälja dem vidare. Hela den grejen tror jag CSGO i alla fall har varit först med. Men ja, jag vet inte, för att, men jag vet inte om de var först med skins liksom.
Mm. Hur är det på, vad heter det, e-sporten, e-sportens värld? Är det alltså, är de flesta spelen free to play?
Alltså jag tror att det är den enklaste modellen i alla fall. När jag tänker efter så tror jag att de flesta spelen har nog vänt sig dit. Och som, om vi tar PUBG till exempel, det, jag tror att det kostade pengar från början utan att det var en beta eller något i den stilen. Och sen så gjorde de om deras modell, för Fortnite kom ju och det var gratis. Och då gjorde de om PUBG så det också blev gratis. Så jag tänker mig att LoL är gratis, Dota är gratis, League är gratis, CSGO, det är också gratis nu, eller hur? Ja, så att jag tänker, jag tror ju att det är,
alla det är så man kör. Gratis,
man, ja, men man vill ju öka accessen, precis som fotboll, alla kan gå ut och spela, lira boll liksom.
Jag tror det är den där, alltså skiljegränsen går väl på dem, alltså de spelen som tänker att vi kan dra en sån här gigantisk publik, då kör man gratis och sen så är det extra köp in-game istället. Medan spel som lanseras från början som inte kommer kanske bli så stora, då tar man ju betalt. Tänker jag.
Och det är ofta så.
Ja, det är intressant.
Men e-sporter och sådär, det vill man ju att det ska vara så mycket spelare som möjligt. Det är ju på, alltså, rent för att det ska funka att kunna tävla i någonting så behöver man ju motståndare. Så då är ju den här att ha gratis spel är ju vinnande koncept där. För då kan man ju få en stor bas på folk som spelar och gör det roligt för varandra. Så det kommer man ju nog se mer av framöver, att det är så.
Jag tänkte bara, Sebastian, har du presenterat dig någonting det här avsnittet? Det har du inte, va?
Nej, jag tror inte.
Du får presentera dig nu och sen så får vi klippa in.
Ja, jag får nästan göra det.
Nu blev jag blyg.
Nej, men Sebastian, vem är du egentligen?
Ja, jag vet inte. Jag heter Sebastian och jag hatar att få en sån här fråga.
Det gör verkligen alla. Vad är det du jobbar med till vardags? Vi kan börja där om det känns enklast.
Ja, visst. Jag kör som personlig assistent. Och sen så har jag lite side business, kan man säga. Kör lite grafisk design och illustrationer och sånt där. Släppte en barnbok här något år sedan. Funderar på att släppa uppföljaren så småningom. Så sysslat med lite musik i perioder. Och är ju självklart också en gammal gamer. Det är jag faktiskt. Och en stolt farsa till min 6-åriga dotter. Och försöker få henne också in i, alltså, på rätt väg och bli gamer tidigt.
Det är bra. Bra tänkt.
Faktiskt. Så vi sitter
men det kanske får en backlash. Det vet man aldrig när man försöker komma med sina egna intressen.
Ja, för så gillar det nu i alla fall. Jag försöker väl hålla, ja, precis. Försöker väl hålla pli på det så inte det går över styr.
Vad gillar hon att spela då?
Just nu sitter vi och gamar lite senaste Lego-spelet. Lego Worlds heter det. Ganska kul. Typ som Minecraft.
Är det co-op-spel?
Ja, precis. Man kan gama två.
Jag spelade något sånt där Lego-spel co-op. Det var imponerande. Det var också något som jag hade så här jättelåga förväntningar. Det här kan ju inte bli kul. Men de är ju rätt roliga. De är smarta. De
faktiskt. Och...
Men då tänker jag att du kanske har spelat något av de här som också brukar bygga på typ så här Lego Star Wars eller Lego Batman. Men det här Lego Worlds, det är väl lite annorlunda, eller hur?
Ja, precis. Det är ju mer som Minecraft, kan man säga. Så det är typ samma idé. Ska bygga dina världar och så här.
Finns det något start och stopp, eller finns det något man ska utföra, eller är det bara ett skapande spel?
Det finns ju typ banor, kan man säga. Ja, så ska man hitta så här guldklossar och sen har man gjort eller klarat av banan liksom. Men sen kan man också köra sandbox läge liksom, så att man bara springer runt och skapar. Men sen så spelade vi ett par spel som heter Cat Quest. Alltså det var svinkul. Faktiskt tvåan och sitta och gamea ihop. Där kan man köra co-op också. Så det hade vi kul. Och sen har vi spelat en hel del strategispel ihop också.
Kul, mysigt.
Ja, och faktiskt det är fett kul. Ja. Lite Age of Mythology. Jaha.
Throwback.
Ja, shit, alltså det är
kul. Det är avancerat kul för en liten unge, eller? Eller har ni spelat ihop, eller?
Ja, exakt.
Ja, det funkar ändå, även om hon är sex, liksom.
Jo, men alltså hon tycker att det var väldigt kul. Faktiskt.
Ja, nice.
Så här, bygga hus och så, sen är det ju kul i och med att det är så här mytologiska varelser och sånt där. Så vi brukar snacka rätt mycket historia och mytologi och så här. Ja, hon, så att då är det kul när hon får se de här varelserna.
Och så, ja, verkligen.
Halvgudar
och gudar. Vad är det för någon supersexåring som låter så himla avancerad?
Ja, brås på farsan.
Ja. När ska hon gå med i NIP?
Ja, det kommer. Snart.
Ja, men visst har du har gjort ett spel också, nämnde du.
Ja, just det, precis. Nu finns inte det uppe längre på App Store, men 2015 släppte jag ett spel då som alltså en ja, vad hette det nu, alltså det här spelet, så här sidoscrollande, och så är det en fågel som man ska...
Flappy Bird.
Ja, tack, precis. Alltså i stil med det, fast att det var en så här glödande ett glödande ljussken som man skulle liksom guida genom hinder.
Du vill inte ha några sådana här trademark infringements och ja, precis, och hotad av Nintendo.
Typ så.
Flappy Ball heter spelet.
Det heter Lights faktiskt.
Coolt.
Ja.
Hur gick det för det
spelet? Det låter ju som att det... Ja, säg du först.
Hur gick det för det spelet?
Alltså grejen är den att det är i och med att det släpps, alltså i alla fall då, jag vet inte, det är säkert ännu fler spel nu som släpps i veckan, men då var det ju så här snack om ungefär 1000 spel i veckan som släpps på App Store. Så den drunknar ju rätt så fort. Och så känner jag bara så här, när det kommer till sociala medier och liknande. Alltså man behöver göra så himla mycket reklam, alltså, och vara så extremt aktiv för att ens nå ut lite grann. Så jag vet inte, någonstans kände jag väl att okej, då hade ju precis blivit farsa också. Så jag kände väl någonstans att det krävdes lite väl mycket energi och tid på ett spel som inte riktigt genererade så mycket i slutändan. Så jag la ner det där, helt enkelt.
Cool grej du har gjort. Det måste ju ändå kännas som en fjäder i hatten om du helt kom klart så långt att du hela vägen publicerade spelet och sådär.
Absolut.
Men jag tänker, om det finns några så här nya spelskapare då, jag vet knappt ens vad man använder för program om man skulle vilja göra en spelapp. Så vilken approach hade du när du tänkte, ja men nu vill jag göra ett spel? Eller du kanske redan kunde göra spel innan du gjorde din första app.
Jag höll på ganska länge med en spelmotor som heter Game Salad. Och då är det går ut på att man har liksom så här, alltså drag and drop kod liksom.
Och sen blockprogrammering eller?
Ja, men i stort sett då. Och så tweakar man siffror hit och dit. Så det är klart att det är ändå väldigt mycket jobb. Men jag har ju ingen så här kunskap inom kodning och sånt där. Så att det passade mig rätt så bra. Så jag hade mer fokus på själva designbiten egentligen. Men det finns ju en uppsjö av olika sådana här spelmotorer som ändå baserar sin som liksom går ut på att det ska gå fort och enkelt egentligen att göra en prototyp för ett spel. Men sen har folk börjat använda det för att skapa spel och liksom släppa på olika plattformar. Och då är det just där block och drag and drop och liknande. Så att,
men det känns ju ändå...
publicera spelet då? Alltså var det enkelt?
Nej, det var... Nu är det ganska lätt faktiskt. Jag håller koll lite ibland på olika plattformar. Så de har ju gjort det väldigt användarvänligt nu. Men då, typ 2014-15, så var det ju ganska omständigt. I alla fall på App Store.
Och det är då svårt. Behövde man betala och sådär, eller hur? Ja, eller kanske man fortfarande behöver något sådär creator-konto eller vad det kallas för, jag vet inte.
Ja, exakt, ja.
Men det kanske fortfarande är så, jag vet inte.
Ja, det är mycket möjligt, jag tror det. Men då var det ungefär 800 spänn då, per år. Och sen kostar ju också spelmotorn i sig och alla olika ja, men typ som Photoshop och liknande. Så att, alltså det är inte jättebilligt egentligen om man sen inte får tillbaka någonting direkt. Så att jag tror att det optimala för mig hade varit att ha kanske ett par till som man hade samarbetat med. Någon som står för marknadsföring exempelvis. Och någon som...
Men då tänker du om man ska kunna tjäna pengar på det alltså?
Ja, precis. Eller bygga upp någonting, tänker jag, långsiktigt. Så att man släpper ett spel per år eller liknande. Så det är ju en hel del indie-utvecklare som kör den strategin. Så de släpper ju lite simplare spel en gång per år. Eller kanske till och med varje kvartal. Och så är det ett gäng och så... Så är det en som fokuserar på marknadsföring och någon som kodar och den tredje håller på med grafiska biten liksom. Och det verkar som att det folk får in ändå helt okej med pengar.
Tror du den modellen, eller det lär den väl vara, den modellen är enklare än typ, jag vet inte, Candy Crush-modellen som bara manglar på med banor och det tar aldrig slut och de verkar ändå ha ett tillräckligt stort kundunderlag i alla fall.
Jo, och sen tror jag också att de som ligger bakom det spelet och liknande brukar ju vara ganska mycket större företag. Men jag tror indie-modellen kanske behöver se ut mer så att man släpper kontinuerligt lite mindre spel liksom, som bygger på kvalitet kanske mer. Korta, simpla och mysiga liksom så här. Typ så.
Ja, men lite mer tidsdödare så här, kanske. Eller ja, det kanske är oavsett.
Det är precis så jag känner att mobilspel ofta är. Alltså det är ofta lite hjärndött, om du förstår mig rätt. Alltså, jag kan fastna i det också. Alltså, jag älskade ju Candy Crush ett tag. Jag satt ju på, när det kom, det var ju, fan vad kan det vara, 10 år sedan. Då? Det var precis när jag hade börjat jobba efter studenten, tror jag, eller något sånt där. Men då hade jag väl precis min första smartphone. Och jag satt ju med Candy Crush varje rast och allt möjligt. Det var skitkul. Och sen liksom hade man slut på liv, så kunde man betala för att köpa nya.
Så det, gjorde du det?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Men man var ju sugen alltså, för att jag vet inte, det är någonting som är väldigt addiktiv med Candy Crush. Och det finns ju hur många sådana kloner som helst idag liksom. Min sambo, hon är ingen gamer så kanske, men hon spelar rätt mycket mobilspel så. Och hon älskar ett liknande spel som Candy Crush. Och det sitter vi och spelar ihop en del faktiskt. Men det är liksom typ, man kan säga Candy Crush kombinerat med att man ska typ... designa en lägenhet och göra en makeover på en person som bor i lägenheten. Så det är lite,
men
så
det är någon av de här Gardenscapes.
Nej, Project Makeover tror jag heter. Det är lite mysigt och kul faktiskt. Så det är ingen reklam i sig heller. Så det är rätt gött.
Det
låter som när ett spel har gått så långt att det blir någon slags superhybrid av flera grejer. Det är det här... När hjulet går runt så blir det bara mer, läggs på fler och fler grejer, man kombinerar saker. Det, det låter helt
tokigt. Det är lite den känslan jag får av Marvel-filmerna. Alltså de ska ha allt. Alltså du ska skratta, du ska gråta, du ska bli arg. Så gott ja. Om 1000 karaktärer.
Här har vi ju en känslig diskussion, Marvel versus DC.
Mm.
Hör jag att du är mera, du är taggad på den nya Justice League-filmen eller?
Jag började kolla på det.
Den här Zack Snyder Cut eller?
Ja, just det. Alltså jag kan säga så här. I serietidningsformat så är det ju, jag är ju så här DC-fanboy. Men när det kommer till filmerna så är ju Marvel faktiskt bättre. Med undantag av Christopher Nolans Batman-trilogi.
Den jag skulle säga att jag håller med till 100%. Alltså. Ja. Och Jokern tycker jag också var brutal. Med Joaquin Phoenix insats.
Det var ruggigt bra. Verkligen. Det var ju bästa bioupplevelsen faktiskt. Det var fantastiskt.
Riktigt, riktigt bra.
Men att hoppa tillbaka, jag blev lite nyfiken där med ditt spel bara. Ska du inte branda om det och göra det till ett multiplayer-spel så att det blir en e-sport?
Ja, tack.
Bara slänga in flera som kör samtidigt.
Lights one versus one. Det är typ att man kan knuffa på varandra och sånt där så att de åker in i hinder. Så man kan förstöra för varandra.
Ja, det vore något.
Eller att man fångar upp bonusar på vägen som man kan skicka över så att det blir jobbigare på andra sidan.
Ja, lite Mario Kart typ.
Oh. Ja.
Ja, men alltså... Ni hör ju, vi ska ju starta en studio.
Jag ser framför mig typ en bonus är så här reverse, så man tar den och då får den andra åker då åt andra hållet, så plötsligt vänder den och åker åt baklänges liksom.
Ja. Och sånt där är så jävla jobbigt. Jag minns jag spelade något, fan, jag kommer inte ens ihåg vad det var för spel nu, men det var något sånt här liksom massa minispel för att man säger brain exercise skit eller någonting. Och så, så var en av banorna som man kunde köra mot varandra då alltid att det liksom skiftade vad som var upp och ner och sidan av vänster och höger liksom, så att efter ett tag så vände det på sig så att uppåt helt plötsligt blev neråt eller åt höger eller vänster och sådär. Och det minns jag var så jävla frustrerande, för att det gick ofta bra tills jag gjorde fel en gång. Och då var det katastrof efteråt. Det kan vara lite kul med sånt där.
Jo. På tal om hjärnjumpa, har ni spelat i det här? Det var ett gammalt flashspel, Impossible Quiz.
Nej.
Hmm.
Nej. Ja, det där känner jag igen.
Alltså det är typ oändligt många, jag vet inte vad jag ska säga, korkade frågor nästan. Och... ja, alltså det är många luringar och många ordvitsar och några frågor som man inte ens... ni måste ju nästan testa för att förstå. Och om något så är det väl en hjärnblödning på recept liksom. Och man måste testa sig fram och man blir sjukt irriterad. Men det är lite så här, man kan ändå ta sig framåt. Men det är många frågor och det är riktigt korkade lösningar. Men så här, man får börja om liksom 100 gånger på rad innan man tar sig igenom det jävla spelet. Och det är så sjukt irriterande. Men man vet ju att det går.
Och visst är det att det är jättemånga frågor? Alltså att
men det är det.
Det tar aldrig slut
nästan. Och vissa är rena frågor. Och ibland så är det lite så här, man måste hitta något mönster. Ibland säger men du ska flytta musen från punkt A till punkt B. Men du får inte röra det här röda. Man bara, men musen står ju mitt i en klick med massa röda grejer. Och då måste man typ så här högerklicka för att få upp menyn liksom. Och så får man glida över på den som en liten brygga. Och sen hamnar man på andra sidan.
Mm-hmm.
Och typ såhär zooma in på skärmen för att kunna såhär, ta sig förbi grejer eller flytta ut musen utanför och gå över till andra. Ja, men alltså såhär...
Det låter ju som tortyr nästan.
Ja, det är tortyr, men man fastnar. Det är ungefär så.
Ja, alltså man har, det får mig att tänka på hur mycket tid man har spenderat på så här hardcore-spel. Och jag vet inte. Ibland känns det som att man har wasted rätt mycket av sin ungdom på typ på ragea liksom på ett spel. Men man gav inte upp liksom.
Man skulle... Det tycker jag det har varit en intressant i en sån här spaning som jag har gjort, hur evolutionen av spel har sett ut. Att det började med fruktansvärt svåra spel till Nintendo 8-bitar. Alla spelen... Plockar man upp ett spel och kör nu, alltså, om man inte har spelat det förut, då är det helt omöjligt.
Är
det. Det är helt kört.
Ja.
Många spel klarar man inte förbi andra banan och sen är det 50.
Ja.
Så att det är,
och det satt man och gamade helt... när man var 7-8 liksom.
Det är sjukt det. Ja.
Men där var det ju bara grit som gällde. Man var tvungen att nöta ner de där banorna. Verkligen.
Alltså. Och ingen, man kunde inte YouTubea någonting. Nej. Hur man skulle göra eller någonting.
Nej.
De här gamla spelen, fan vad svåra de var alltså.
Verkligen.
Ja. Och sen så blev det liksom mer och mer överkomligt tills det vände någonstans. Det var ju ett tag där det kom såna här memes för att det var nästan ett skämt. Alltså såna här Gears of War-spel eller någonting där det bara är auto-aim och så här. Det hints överallt. Mm. Man behöver inte lösa någonting. Ja, och dör man, då börjar man ju om precis där man dog. Mm. Så det är bara att fortsätta. Och sen så kom ju den här vågen av spel typ som nästan som en motrörelse mot det, för att det var för lätt. Och då kom Dark Souls och alla de här spelen. Det har ju nästan blivit en grej att kolla på streamers som sitter och spelar helt omöjliga spel för att det är kul. Folk tycker ju på något sätt det är fascinerande med de här spelen som är vansinnigt svåra. Och så är det fortfarande en massa människor som tycker att det är inte så kul att spela någonting som, där man bara vinner hela spelet direkt i början utan att dö en enda gång.
Men jag tror, jag får känslan av att det skiftet till liksom mer lättillgängliga spel har ju på ett sätt gynnat spelbranschen, tror jag. Alltså att det har ju exploderat sen det började bli lättare.
Du tänker att det sänkt tröskeln liksom?
Ja, exakt det. Så att fler har kunnat liksom börja spela. Jag tror att på ett sätt har det varit ganska bra för spelbranschen. Man har fått in rätt så mycket pengar på så vis.
Det tror jag också. Mm. Det som är väl att man också insåg att vissa speltillverkare kunde gå en annan väg. Att det gick till sist, tror jag, att alla tänkte att man måste göra det superduper lätt. Och sen var det några som såg att nej, men vänta, vi kan faktiskt, vi gör ett spel nu som är sådär Nintendo 8-bitars svårt. Så kommer vi få jättemånga som vill spela vårat spel, för att många är sugna på det där omöjliga spelet som inte ger några hints alls.
Yeah.
Dark Souls är ju väldigt, alltså jag visste att det var svårt, men första gången jag spelade det var så roligt, för då de här NPC-gubbarna håller ju på jättedryga mot den.
Oh.
Och så gör man ju som i alla spel, man slår på NPC-gubben för att man är så här med käften. Och så blir man dödad. Och sen hade de gjort spelet så elakt att direkt när man spanar igen på den platsen, då attackerar ju NPC:n på en gång.
Mm-hmm.
Det tyckte jag var helt sjukt. Mm. Att inte med, liksom direkt inte med att man bara dog en gång och blev så här, där fick du lära en läxa, bråka inte med NPC:n. Utan här var det dessutom, du kommer bli attackerad varenda gång du går förbi den nu. Mm. Och så försökte jag googla då, men vad gör man åt det här? Du får starta om hela spelet och köra på en ny save.
Jaha. Oh, suck, alltså.
Men det tyckte jag ju bara gjorde spelet coolt. Sen är inte jag en Dark Souls-människa riktigt egentligen, för jag just den typen av spel, springa omkring så där i lite öppen värld, då blir jag vilsen efter ett tag och så tröttnar jag. Men själva att det var så där, ribban satt så högt på spelet, det tyckte jag var coolt.
Mm. Ja, men jag tror att det är bara hälsosamt att den förändringen skedde i spelbranschen. Det känns som att typ som att det bara skulle finnas en typ av filmgenre liksom. Hur intressant blir det? Mm. Så
Fast känns, and the Furious.
Ja, men om det bara skulle finnas det liksom.
Ja, exakt.
7 filmer, nej, var det 10 nu?
Ja, 8 i alla fall, tror jag.
8, ja, och någon spin-off, va?
Mm.
Men det är nog kul ändå. Eller det känns som att det är bra att folk kan liksom komma in i spelvärlden och hitta något som passar dem.
Det var ju något spel som gjordes det här när man sitter i en liksom en tunna med någon hammare, jag kommer inte ihåg vad det hette. Hon ska hoppa upp för någon klippa.
Mm.
Ja, jag vet vilket du menar. Precis, han som har den hackan och så sen bara klättra uppåt.
Och så till 8-bitar sen.
Nej, det här är ett ganska modernt spel.
Alltså det är något sådär flash-spel tänkte jag säga, men det är väl inte flash, men ja.
Men det var ju bara gjort, det var gjort bara rent för att få sån här rage quit liksom feeling. För det bygger hela tiden på att du kan trilla ner till starten, hur långt du än har kommit.
Mm.
Och så är det vansinnigt svårt och blir bara värre och värre. Och så råkar man klanta sig när man har jobbat i en timme på ett parti. Och så trillar man ner hela vägen till början igen. Och får spela tre timmar igen för att komma tillbaka till det där partiet. Mm. Och det har jag ju inte spelat. Men jag har ju, det är ju faktiskt underhållande att kolla på de galningarna som sitter och försöker klara ett sånt spel.
Ja, det är ju verkligen moraldödande sådana här spel. Alltså man hamnar ju på botten när man dör efteråt.
Ändå sitter man där.
Ja, precis. Det är ju lite addiktiv. Man vill ju liksom utmana sig själv och klara de här supersvåra grejerna. Det är ju ändå lite kul i den utmaningen.
På den frågan, vad är det svåraste spelen ni har klarat? Vi kan ju börja med dig, Sebastian. Har du något sånt spel du har klarat? Vad är din största achievement i spel? Har du något sånt?
Jag tror att det är... Antingen är det de här Metal Slug-spelen. De är ju helt sinnessjuka alltså. Känner du till
dem? De är svåra. Jag har ju spelat på arkad. Det var ju slöseri på pengar.
Ja, för att
man blir av med sina pengar direkt och får bara starta om.
Där måste man ju typ i princip memorera hela spelet alltså. Samma gäller kontraspelen till Nintendo, ja, Super Nintendo. Finns det PlayStation också?
Har du klarat det till Nintendo 8-bitars?
Nej, men däremot Super Nintendo spelen. Jag tror att det är några stycken som släpptes till Super Nintendo. Och sen också det här Super Meat Boy, känner ni till det? Ja, det är också helt, alltså man har lust att skjuta skallen av sig ibland alltså. Men det klarade jag till slut och fick alla achievements också till Xbox 360.
Vilket av alla de du nämnde tror du tog längst tid?
Det kanske var Super Meat Boy, tror jag. Det var ju en hel del bonusbanor och sånt där som man kunde låsa upp så att det tog typ aldrig slut.
Ja, det är ju alltid nästa nivå på allting. Ja. Att man har klarat det och sen kommer någon och säger, ja, men du vet att du kan köra alla banor och låsa upp det där. Då blir det en helt ny värld, så ska du klara hela den. Och ja, den precis. Är svårare än allt annat. Ja. Va?
Exakt så var det. Så det är nog det mest hardcore-aktiga spelet jag spelat, tror jag. Och klarat.
Jonas då, har du någon fjäder i hatten som du stoltserar med?
Jag skulle tro att jag får nog gå tillbaka till när jag var lite yngre då, för att jag har inte spelat några single player-spel på sen Dota kom, tror jag. Nej, men jag minns till 8-bitar så hade jag Ice Climbers. Och fy fan vad svårt det var. Jag fattade ingenting. Men det klarade jag inte av, kan jag säga. Så det toppar inte listorna. Jag försökte rätt länge, men det var när jag var liten då. Men jag fattade aldrig riktigt hur man spelar Ice Climbers, tror jag. Så att jag gav upp ganska snabbt varje gång. Så hade jag ett skitsvårt Piff och Puff-spel till 8-bitars. Jag kommer inte ihåg vad det hette nu.
Chip and Dales.
Ja, och det var också CP-svårt alltså.
Innan vi går vidare, jag måste bara kommentera. Jag fick ju spela Ice Climbers på min svensexa. De hade byggt upp min svensexa att jag fick liksom möta andra, mina kompisar, i de spelen som de var bra på.
Jaha.
På varje station.
Cool.
Väldigt rolig svensexa. Och så fick jag såklart dricka shots när jag förlorade. Och dricka shots, eller det jag fick dricka shots på var när jag försökte använda fuskkort. Jag hade liksom kort med mig som jag kunde använda för att få en fördel, vilket jag behövde hela tiden, för jag mötte ju alla, fick ju spela de spelen de var bäst på mot mig. Och sista spelet, finalspelet av alltihopa, det var Ice Climber, och spela Ice Climber när man är sådär riktigt på lyset, det var något i hästväg. Och då använde jag ett kort sen där min motståndare fick bara spela med en hand. Nej, han fick spela med dosan upp och ner, tror jag det var.
Nej.
Och då var det ju riktigt omöjligt för honom. Men det var ju så här, jag skulle bara behöva klara första banan. Och det var på gränsen att jag inte skulle göra det överhuvudtaget. Men det gick till sist.
Men ja. I övrigt, så jag skulle nog säga det. Det är väl ingen bedrift, för att det är inte svårt så. Men jag har spelat igenom hela Heroes 3-kampanjen och alla expansioner. Det gjorde jag faktiskt för några år sedan, bara för att jag ville faktiskt liksom få reda på storyn. Jag ville faktiskt grotta ner mig lite i loren på Heroes of Might and Magic 3, ett spel jag spelat sen jag var liten i princip. Så jag körde igenom allt det för några år sedan.
Körde du på hög svårighetsgrad?
Ja, på svåraste hela tiden. Men det är inte så svårt ändå. Det är bara tidskrävande mer så. Men det är ändå stolt över att jag tog mig igenom. Så minns jag att jag var stolt över när jag körde igenom Warcraft 3-kampanjen också. Inte för att det var svårt heller, men för att jag orkade med att ta mig igenom det liksom. För att jag brukar bli uttråkad och rasslas med sånt. Men det var när jag verkligen vill liksom köra storyn.
Med Warcraft 3-kampanjen, om man kör på svåraste svårighetsnivå, då är det ju faktiskt svårt.
Ja, det gjorde jag nog inte när jag var liten dock. Jag minns inte riktigt.
Men det är fortfarande en feature, den är ju lång.
Ja, den är lång. Det är mycket bra cutscenes och sånt faktiskt. Det var det som var coolt.
Alex, vad har du då?
Ja, jag har suttit och funderat lite. Och jag tänker också så här, de svåraste spelen är nog tidiga konsolspel. Alltså Sonic, typ Donkey Kong på SNES. Men jag tänker mig... Ja, kanske det som jag tänkte när jag varit lite större, som egentligen har krävt någon sorts skill, det är nog Guitar Hero 2 alltså. Klarar ut det på expert, alltså det har jag nött ordentligt. Det är också bara grit, alltså alltså kötta tills man klarar av det där. Och man måste ju lära sig de här banorna, eller om man ska kalla det för utan till, och vissa partier är sjukt svåra. Och så här går man in på de där sektionerna, den här sektionen var svår, sakta ner, öva knapptryckningarna, öva rytmen, så här, öka hastigheten lite till. Och sen ska man klara hela låten. Och den är också lite så där som Dark Souls eller vad som helst, att om man misslyckas så måste man ändå börja om. Och så säger, men om den här låtjäveln är 7 minuter, och så vet jag att det är något så här ärkesvårt solo på slutet, så är det, även om jag spelar perfekt fram tills dit och det har redan varit svårt, så ska man fortfarande naila den där grejen på slutet. Och...
Minns du vilken som var svårast låten?
Ja, jag tror jag satt länge med Sweet Child of Mine i alla fall. Det var nog första gången jag så här verkligen fastnade. Och den är inte, jag tror inte att den officiellt är en av de kanske svåraste. Men jag fick inte till den. Den kommer jag ihåg att första gången jag verkligen hakade upp mig. Och sen är det några som jag knappt ens... vet vad de heter, för att jag har inte lyssnat på dem. Jag bara vet att de är där, Guitar Hero. Men det finns en till, typ den sista låten på Expert. Den satt jag också länge med.
Ja, det där är ju vansinnigt svårt.
Ja, men det var kul med Guitar Hero.
Ja, det är riktigt skitkul. Jag spelade dock bara Holiday in Cambodia hela tiden.
Du hade den
fan, är det för låt eller?
den är jävligt bra, den låten.
Jag lagade faktiskt mitt gamla PS2 Slim bara för någon månad sedan och kopplade in det i tvn, och jag hade fortfarande problem med samma låtar.
Alltså det är ju bara en tanke som slår mig, så här, spel som Guitar Hero eller egentligen så här, FPS-spel liksom. Så när jag spelade rätt mycket sånt innan jag blev farsa, jag minns att jag spelade Crysis 2 asmycket, så blev ganska bra på det. Körde online och så. Alltså, ens reaktionsförmåga blir ju ganska så grym alltså, när man spelar sådana spel.
Alltså, ja, absolut, det är samma med Dota och sådana här andra liksom, så snabba beslut och snabba reaktioner. Man övar verkligen upp det. Det precis. Känns som en färskvara, tycker jag.
Och jag har inte spelat.
Det knepigaste är väl att det kanske finns låg transfer-effekt bara. Att så här, bara för att man nödvändigtvis är skitbra på Guitar Hero eller på Crysis, så kan det vara svårt att applicera, jag vet inte, på badmintonplanen sen. Bara för att det kan man råka pyssla med.
Ja.
Jag tänker att snabbheten är i alla fall att kunna se någonting.
Det är det jag tänker också.
Till att man gör någonting. Den borde vara bättre. Att de som har spelat väldigt mycket sitter vid en skärm och ska se, eller sitter vid en bil. Just det. Fatta någonting, kanske snabbare än någon annan. Det är det man tänker att man...
Och jag tror jag läste någon sån där studie några år sedan som där man hade kollat liksom att folk som spelar mycket spel ser bättre i till exempel regnigt väder när de kör bil. Alltså att de uppfattar rörande objekt eller rörliga objekt snabbare. Och så att någonting är det ju ändå som det påverkar.
Det kan jag verkligen tänka mig alltså. Att det är så. För att man när man liksom spelar sådana, vilka spel som helst egentligen, så letar man ju efter vissa liksom ja, men cues liksom på något sätt, vissa signaler som tyder på någonting. Och det tror jag ändå att man kanske är lite mer, ja, men visuellt lyhörd för, ja, vad som dyker fram. Så en uppmaning då till alla att spela mer, så kanske man kan liksom minska död i trafik.
Jag tror det.
Ja. Ja, då vill jag inte motsätta mig det nu när du har sagt sådär. För annars tänkte jag säga, det är ju också svårt att veta hönan eller ägget. Väljer man de här spelen eller spelar man spel för att man är bra på det? Eller blir man bättre av det?
Men alltså, nu måste vi pusha fram spel här. Vi måste tala gott om spelen.
Ja, nej, men jag tycker, alltså, men det finns ändå mycket studier som stödjer att om man inte spelar och börjar spela, då blir man bättre på ganska många kognitiva kapaciteter. Däremot så kanske nödvändigtvis inte att man går från bra till bättre. Det är, så att om man spelar och sen spelar mer, så ger det nödvändigtvis inte bättre effekt.
Nej.
Och sen när man tittar på till exempel reaktionsförmåga, då finns det ju en fysiologisk begränsning. Mm. Och det är att från ögat till en muskel så måste man också skicka en elektrisk impuls. Och den har ju liksom en hastighet, den har en topphastighet. Och från ett visuellt stimuli till att du kan aktivera en muskel, så är det absolut kortaste tiden det kan ta, jag tror att det är 200 millisekunder. Det går inte att överskrida det, vare sig man vill eller inte. För att den elektriska impulsen går inte långsammare än så.
Men då kanske det går att nå den begränsningen.
Ja, precis, man kanske kan pressa tiden. Och där handlar det mycket om vana och automatisering. Att aktivera rätt muskler på rätt visuellt cue. Och det tror jag definitivt att man kan träna. Och där kanske det finns lite transfereffekt. Om man spelar mycket spel, alltså kanske framförallt FPS-spel, där är det ju väldigt uppenbart att man måste reagera på att man ser någonting och agera. Men kanske det gäller för de flesta att... spelen i och för sig.
Ja.
Men jag tänker, det finns en annan egenskap som man kanske ändå får till sig, och det är ju det här att om man spelar väldigt svåra spel eller nöter någonting väldigt länge, även om man kan ju, att man utövar en e-sport, att man lär sig förmågan att ta till sig och träna upp någonting, att man går från A till B, att man tränar upp den förmågan, att ja, men jag kan verkligen sätta mig in i det här och nöta det och så blir jag bättre.
Mm.
Den typen av förmåga.
Mm.
Jag vet inte riktigt vad kan man kalla det vet jag inte, men just ja.
Alltså det är en av de viktigaste faktorerna man säger för att kunna lära sig någonting själv, och det är ju kunna själv korrigera. Alltså då behöver man ju analysera vad man pysslar med, och man behöver vara lite ihärdig. Och jag köper det du säger, att jag tror att det är typiskt bra på att träna sådana färdigheter med hjälp av spel.
Mm. Ja, precis.
Och den känslan tycker jag, när man de gångerna man har klarat väldigt svåra spel och sånt där, då får man ju den där känslan att alltså, jag grejer mycket. Alltså man tänker så här, i början känns det helt omöjligt, och sen så inser man ju efteråt att men det gick ju, genom att bara nöta och aldrig ge sig så kommer man ju, man kommer långt. Och det kan man applicera på andra saker som man sätter sig in i och sådär, nöter tycker jag.
Och det känns som att ju mer man gör sånt så alltså, man skapar ju någon sorts mönster, man lär sig tänka på ett visst sätt, vilket reducerar liksom energin du förbrukar annars på någonting nytt liksom. Och där i så blir man ju snabbare, tänker jag.
Mm.
Om ni förstår hur jag menar.
Jo, men jag är med. Och där kan jag tycka att man märker stor skillnad på, ja, men kanske det känns som att vissa individer är bara bra på allt. Alltså de är bra på idrotta och de är bra på CS, och de kan byta till Dota och de kan byta till LoL. Och det är också för att de har rätt verktyg.
Just det.
För att liksom analysera, vad är det jag ska göra och hur blir jag bättre? Medans jag hade nog en ganska lång period i mitt liv där jag bara gamade och bara nött. Alltså det var bara timmar, men jag funderade aldrig på vad jag pysslade med.
Mm.
Och jag kollade inga builds och jag kollade inte vad andra pysslade med och försökte inte analysera hur jag kunde bli bättre. Men så fort man gör det och liksom det blir en del av spelandet, då känns det som att det går väldigt fort framåt. Och de som har det där i sig redan från start, alltså då känns det som att det, ja, men de löser allt, det spelar ingen roll vad det är. Och de brukar ha, de brukar vara ganska uthålliga, och sen så bara lägger de ner lite tid på det och så är de grymma.
Precis.
Verkligen.
Det där är ju det som jag uppfattar är det som får en att gå de där extra stegen. Så var det ju väldigt mycket i Hearthstone, att jag såg att ja, men om jag verkligen tänker på vad jag gör hela tiden och försöker analysera vad det är som krävs för att kunna ta kliv vidare, så ger det effekt. Så att det där tror jag är superviktigt, att man inte ger sig, och kombinerat med, som du säger, inte faller i casual-träsket. Alltså det är väldigt lätt att man inte utmanar sig själv, för det är mycket roligare att kanske klara saker hela tiden, eller ja, bara spela för skojs skull. Och också en annan sak är ju att många kör, det kan ju vara så här, ja, jag har spelat CS i 3 timmar. Men sen när man börjar analysera det där, då var det kanske inte så mycket matcher som spelades, utan mest var det bara att snacka skit på Discord. Det där tror jag många hamnar i fällan också, att det är ju alla de här som, där man hamnar i ett socialt forum, så kan man ju, det blir att man fastnar och man kommer ingen vart, och man spelar egentligen inte så mycket, utan man lallar runt mycket. Det är inget fel med det.
Det blir mer att man umgås. Det
blir riktigt bra, tänker jag.
Ja, men jag tänkte, ska vi börja runda av lite kanske?
Det kan du vara läge.
1:05. Men jag tänkte bara, Sebbe, du har ju gästat oss här nu. Jag tänkte bara, var kan man liksom hitta dig på sociala medier och så? För du håller på med grafisk design och sådär, om man vill kolla lite vad du håller på med.
Just nu är jag väl mest aktiv, kan man säga, på Instagram. Försöker väl posta minst en gång i veckan eller så. Men då är det Sebastian_Matar, M-A-T-A-R.
Just det.
Där finns jag.
Suveränt.
Och jag tänker så här, om du har några snabba tips om man vill komma igång, säg så här, men vad använder du för program och vad tror du är bra att börja med om man är nybörjare? Vad använder du till exempel?
Du tänker för grafisk design och liknande.
Ja, jag tänkte bara säga, vi avslutar med 3 snabba tips från Sebastian, så lär han oss allt vi kan. Eller allt han kan.
Ja. Jag kan aldrig ge snabba, konkreta svar. Det blir alltid så himla gråskaligt. Ja,
men okej, om du kan rekommendera ett program då, om någon vill liksom starta med grafisk formgivning.
Jag sitter på en Mac då. Och ett billigt program som är i stort sett som Photoshop, men du betalar en gång, jag tror att det var kanske 170 spänn eller någonting. Men det heter Pixelmator. Pixelmator. Och det är skitbra alltså. Det kan jag starkt rekommendera.
Och det är bättre än gratis alternativen som typ Pixlr och sånt där som finns online.
Jo, alltså jag gillar det här faktiskt. Det är ganska kraftfullt. Så det rekommenderar starkt. Det är i stort sett det enda som jag använder för tillfället. Så det beror också på vad man vill. Alltså vad ens enda mål är. Vad vill du skapa för någonting. Men för det allra mesta så funkar det där ganska bra.
Ja, men grymt. Då tänkte jag, då har du i alla fall skickat med något lite extra också.
Ja, ja precis. Ett tips i alla fall.
Jag fick aldrig nämna vad jag
glömde. Nej, spel. Vi glömde bort det, Ole. Ja, kör.
Ska jag avsluta med det? Nej, det är min största fjäder i hatten, om jag ska gå tillbaka, långt tillbaka i diskussionerna. Det var Solomon's Key till Nintendo 8-bitars. Har ni överhuvudtaget hört om det spelet?
Ja.
Det spelet är vansinnigt svårt. Och det, jag började vi spela det när jag var ungefär 7-8 år. Tog upp det någon gång i högstadiet tror jag. Och då kom jag lite längre så där till bana. Jag tror det är 55 banor eller 50 banor eller något sånt där. Och då hade jag kommit till, alltså när jag var liten kom jag bara till 3:e banan eller något sånt. Och sen så i högstadiet kanske kom till bana 25 och tyckte det var helt sjukt att jag kom så långt. Och sen orkade jag inte mer, och sen när jag gjorde lumpen så tog jag med mitt Nintendo, och då kom jag till, om det var bana 30 eller 35 eller något sånt där, och dog på en bana efter att ha spelat den om och om igen i, jag tror, 1,5 timme, Och så fick jag en sån rage quit. Det var en sån här, det var en av de senaste gångerna jag fått ett riktigt sånt frispel. Och det var ju lumpen med massa människor som man inte kände så mycket. Så jag sparkade omkull ett bord och slängde kontrollen. Ja, det var riktigt flippad ur. Och de som var där var så här: Jansson, ta det lugnt liksom. Och då var det så här: du, ta det lugnt. Alltså, du vill ha en smäll på käften. Och då var det var ju att jag hade spelat typ en och en halv timme på den banan. Och så hade jag kommit in i dörren. Man tar en nyckel och sen ska man in till en dörr. Och så kom jag in fast med en pixel ifrån att gå in i dörren. Då tog tiden slut på banan. Nej. Och det var första gången det hade hänt överhuvudtaget på en och en halv timme på den banan. Jag hade ju bara dött av fiender hela tiden. Så jag visste inte ens att det, alltså jag hade inte ens tänkt på att det fanns. Så då blev jag ju, fick ett totalt frispel. Men sen någon gång när jag var 25 och var sjuk en vecka, då tog jag upp spelet igen och så klarade jag det. Och det var en sån här, ett spel som har hängt med en hela livet, och så lyckas man greja det. Så det var, det är en av de här största features när det gäller, okay, om man bortser från achievements när det gäller att spela online och multiplayer och så är det. Men absolut
det
största.
Är det något sådär pusselspel eller något, eller vad gör man?
Alltså det är ju, man är en liten trollkar som, aha, hoppar i plattformsspel. Och sen så med sin trollspö kan man bygga block. Så man bygger block som man hoppar upp och går på. Okay. Och sen kan man också ta bort blocken om man klickar på dem. Och det är så man dödar fiender. Så man tar bort blocken så trillar de ner och dör. Eller så kan man stänga in fiender med, liksom bygga in dem med block. Så det är ju, det blir, ja, plattformsspel blandat med pussel.
Ja, men det låter kul.
Det är kul. Och sen är det lite sådär att typ som Ice Climber, att det är ganska störig styrning på gubben. Det är ett sånt där som gör att det är svårt. Alltså Ice Climber är ju helt miffad. Alltså när man hoppar, det går inte att träffa rätt. Och Solmoski är väl lite lättare, men det är liknande sådär svårt.
Klassiken, man skyller på kontrollen.
Ja. Tips från coachen, skyll på kontrollen.
Ja.
Men det var väl det. Det var min fjäder i hatten.
Solmoski.
Ja. Ska vi tacka för oss då kanske? Det var väldigt roligt att du var med, Sebastian.
Tack.
Ja, vi pratade ju lite blandat idag, men jag hoppas att ni som lyssnade uppskattade ändå lite snacket som var. Det var, hoppade lite fram och tillbaka, men det...
Ni kan skylla på mig.
Nej, det gör vi verkligen inte. Det är ju vi som, till våran podd här.
Skylla på Viktor som inte är med.
Ja, Viktor som inte är här.
Ja, det var Viktors fel. Och hur definierar vi att det var Viktors fel då?
Ja. Vi är ingen som kan göra definitioner.
Det blir inte som vi hade tänkt oss. Och vi tar inte eget ansvar. Då är det Viktors fel.
Vi tar avstånd från den här produkten.
Ja. Ja, men med det kan vi väl runda av och tacka för oss. Ja. Kul att ni lyssnade.
Ja, det var grymt. Tack.
Tack. Hej.
Hej då.
Nu stoppar jag.